Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. Scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, my 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You could love him or hate him, but he was Brad.
Hej, du lyssnar på veckans NFL för andra avsnittet den här säsongen, och det är Mattias, Lasse och Rickard som vanligt när vi ska prata lite försäsong, vad vi sett där, och vi ska prata lite lag som har nya startande QB, så vad vi tror om dem och chanserna. Men först Lasse, hur är läget?
Jo, men det är bra, det tycker jag. Det är lite sjukdom på barn hemma, så därför fick vi spela in ändå senare. Det är skönt att ni kunde vara lite flexibla med inspelningen, men annars tycker jag det är fint. Jag är inte sjuk, och det är ju det viktiga.
faktiskt, i alla fall för podden.
Ja,
hur är det med dig, Rickard?
Det är bra med mig. Vi är friska än så länge, men vi har ju precis satt barnen tillbaka på förskola och fritids, så det är väl bara en fråga om dagar innan någon kommer hem med snor i näsa eller hosta eller vad det nu än har.
Brukar vara så.
Hur är det med dig, Mattias?
Men det är bra, tycker jag. Också precis börjat jobba här och allting. Men det kändes ändå, för 5 veckor med små barn hemma med liksom ganska dåligt väder ute, så kändes det ändå ganska skönt nästan att börja jobba, om man får säga så.
Lugnt.
Verkligen. Faktiskt. Lite tid för sig själv på jobbet.
Precis.
Ja. Vi pratade lite grann förra veckan. Jag tänker att vi hoppar in och tar lite, det har inte varit så jättemycket nyheter, det har varit en del nyheter, men vi tar väl framförallt de stora grejerna, och sen en del kanske vi kommer in på när vi pratar lite om försäsongen och lite andra grejer. Men vi pratade lite running backs förra veckan, och vi hade ju ett par spelare som var lite oklart vad de skulle spela nästa säsong, och nu har Dalvin Cook, som har spelat för Vikings länge och varit väldigt bra faktiskt i perioder, hade kanske inte sitt bästa år förra året, men, och sen så har vi också Ezekiel Elliott som också har haft höga höjder i sin karriär, som signade med Patriots. Cook signade med Jets då, det sa jag nog inte, men ändå intressanta platser för de två, får man ju säga.
Absolut.
Verkligen, inte riktigt de rollerna, tänker jag, som de haft innan. Jag kan inte tänka mig att någon av dem ska gå in liksom och bära 9 av 10 springspel som kanske har varit tidigare både i Vikings och Cowboys här. Så lite med det som man så fint kallar running back by committee för båda dem. Zeke Elliott där, men vad är de har? Stevenson, och vad de har med? Ty Montgomery också, va? Och Jets backfield är ju läskigt kul, alltså med Breeze Hall som var helt fantastisk innan han skadade sig förra året, och Michael Carter som året innan det var bra nära fantastiskt också. Så, två unga jäklar, och så Dalvin Cook där, ja, det kommer vara slagsmål om att få springa bollen och så.
Ja, det här var ju två spel som inte ens nämnde förra veckan,
ja,
när vi pratade om
det kanske med Breeze.
Ja, förlåt.
Vad sa du, Rickard?
Det här är också två spelare som inte ens nämnde förra veckan när vi pratade om liksom att running backs har blivit inte ansett som värdefulla. Vi pratade om de som håller sig borta från camp och att det har varit svårt att få bra kontrakt, och så är det två stycken liksom pro bowlers som inte ens var signerade som nu äntligen har fallit skrivit på. Nej. Och absolut, och som du säger, varken av dem kommer kanske ha liksom den här jättestora rollen som namnet rent liksom marknadsvärdemässigt kanske antyder.
Nej, så är det ju. Och som Lasse var inne på, man tänkte kanske först att Cook var lite, för att de kanske inte trodde att Breeze Hall skulle vara klar till säsongstart, men vad man har hört de senaste dagarna så verkar ju Breeze Hall ändå vara tillbaka liksom i full träning, och de var liksom säkra på att han skulle vara tillbaka, så de har ju ett jäkla djup där nu. Och Elliot, han har ju kanske tappat lite fart de senaste åren, men är fortfarande en väldigt bra sådär short yardage back och sådana här grejer, viktiga situationer nere vid målområdet och sådana här grejer, där är han ju fortfarande väldigt bra.
Mm. Absolut, och jag tror, jag säger att hans bästa tid nu är ju såklart att hitta på, men jag tror nog att det kanske blir en liten livsräddningssituation för honom där, för att det han nog kommer be att göra så här är sådana saker han bemästrar, som du säger, liksom inside zone, korta yards, var mer delaktig i passblockeringen, lösa av de andra spelen, det tror jag. Och nu när han vet lite mer hans roll och inte kanske kräver då att få spela så mycket, så tror jag nog det kommer bli riktigt bra. Delvin Cook vet jag inte riktigt, kanske då den bättre kuben just nu, eller running backen just nu av dem, tycker jag, men jag vet inte riktigt vad de har tänkt med han gett på samma sätt. Jag ser min logiken i vad Patriots har tänkt få ut av Zeke Elliott.
Mm. Oh, oh. Nej, men det kan jag köpa. Ja, Cook känns som att han haft lite så här skadeproblem och såna där grejer också. Så att, men är han hel så är han ju faktiskt väldigt bra, tycker jag. Så att det är ju ändå ett schysst tillskott. Men det är ju nästan så att man, ja, att de tar det säkra för osäkra om de skulle få någon skada eller sådär. Man kanske inte litar på Carter fullt ut i passblockering eller något sånt där. Att det finns någon sån grej i det hela.
Mm. Ja, så kan det vara. Jag tycker Michael Carter är en väldigt, väldigt fin backup running back. Kanske att han och Hall är lite lika varandra, men samtidigt är Cook väl lite stöpt och det också. Så att Delvin Cook ser jag som den bästa running backen av han och Zeke, om man bara ska plocka ut de två just nu i sin karriär. Men jag köper mer Patriots lagbygge än sen får vi se.
Mm. Jets känner väl att de har möjlighet, och liksom more is more mentaliteten i att så här, ja, vi förlorar ingenting på att ha ytterligare en bra running back om vi åtminstone har liksom utrymme inom lönetaket.
Nej, det gör de ju verkligen inte. Nej, så att, ja, jag ska inte lägga någon skugga över att de har lagt det. De har ju blivit ett bättre lag när de får in Devin Cook. Så är det ju, utan att snacka om det. Så att nej, jäklar, den här divisionen kommer bli jäkligt spännande då.
Mm. Verkligen. Och om vi pratar lite Jet så kan vi ju lika gärna hoppa över och säga någonting om Hard Knocks också. Det var ju först, ja, det andra avsnittet har inte kommit än så länge till Sverige, det har ju sänds i USA, men så jag har inte sett det, men det första avsnittet, jag vet inte vad man ska säga om det egentligen, väldigt, väldigt mycket fokus på Aaron Rodgers kan man väl säga.
Ja. Jag har inte sett det. Jag tänker att jag ska se alla en stöt. För att brukar varje år med Harden också brukar jag gå in med det och så jäkla peppad 2-3 avsnitt och sen tröttnar helt under sin något. Så jag tar en annan approach i år. Så jag får bara lyssna på er när ni pratar om det.
Nej, det var väldigt mycket Rodgers fokus. Det kändes som att hela, det började ju egentligen bara med att snacka om honom egentligen, och så här, klipp från media när de pratar om honom och Jets och Rodgers och Rodgers och Rodgers. Så det nästan så att man tänkte så här, fan, ska det bara handla om Rodgers? Men för honom, även han har nog drygt tillfälle där som du, Mattias, poängterade, att han bråka med Zach Wilson när de ropar.
Jag vet inte om han gjorde det medvetet eller om han bara så här är lite omedvetet dryg ibland, men det lät ju jävligt.
Från ryggraden direkt. Det är alltså då publiken står och skriker så Rodgers, Rodgers, Rodgers när han kliver på träningsplanen, och så säger han Zach Wilson, så där har de aldrig ropat eller någonting till dig, va? Eller sådär drygt. Men annars så är det, tyckte jag å andra sidan, att han så mycket skit som han har fått de senaste åren med så här kontraktförhandlingarna i Green Bay, att han är askrånglig och att han är bara ett stort bortskämt barn som är svinjobbigt och en antivaxare och all dålig publicitet, så känns det som att det här är ju liksom ett ganska tacksamt sätt för honom att reclaima sitt varumärke och ändå verka ganska skön och charmig.
Ja, lite så är det säkert. Och det var kanske också därför de började bygga upp han ganska mycket också i serien, så att de ändå ska ha någon typ av hjälte där till säsongen, ja. Lite grann. För det var ju också mycket alla lagkamrater pratade om hur fantastisk han var,
ja,
och hur schysst han var och vilken härlig kille och cool var han också. Och du vet, det var extremt mycket snälla saker om Aaron Rodgers. Jag tänker att han ändå varit med så länge så det kanske inte skulle behövas, men ja, de öste verkligen på med berömmet där. Och ja, det är klart att det blir ju en ja, det blir ju en jävla skillnad alltså, att få in honom där jämfört med Wilson som i och för sig har lite talang när det gäller att kasta bollen och sånt där, men ja, alla detaljer i spelet som ja, man ändå fick höra en del om, och han pratar om liksom hur man ska jobba med sitt fotarbete och såna här grejer som ändå var med i första avsnittet. Det är ju ändå de där grejerna det tar lite tid att lära sig.
Ja, definitivt.
Men är det övrigt på Zach Wilson då?
Vad sa du?
Inte så här skitmycket. Mer liksom kanske de två tillsammans i sånt fall.
Ja, okej. Okay. Ja, det var intressant att se hur han, om han sitter och surar för att Rodgers är där. Eller om han, ja, vi får se. Kanske kommer då.
Då målar du på någon som skurken istället.
Ja, men precis.
Nej, de pratade lite om att han ändå hade liksom tagit an sig rollen. Han pratade lite grann om att det var jobbigt hans första år. Han var inte riktigt redo och såna här grejer. Och att han ändå ser det här som en chans att liksom... Han är fortfarande väldigt ung. Och spelar ju som sagt inte så himla mycket college-fotboll som starter. Eller hade inte så många år så han var så himla dominant som han var innan han gick i draften där. Så att hade väl egentligen ett riktigt, riktigt bra år om jag inte minns fel, Lasse. Och sen så gick han ju på det sen. Så att han har ju fortfarande en hel del att växa in i kanske.
Mm. Ja, han hade ju världens bästa offensiva linje när han spelade på college. Han stod ju där en evighet med liksom gapande hål och passade igenom. Och ganska tacksam sits. Nej, men jag tyckte att det var, jag tyckte att ibland kan jag känna mig lite mätt på de här Ardnox-produktionerna. Men jag vet inte om det bara var att jag var jävligt pepp på att se det eller inte. Men jag tyckte ändå att det var ett bra avsnitt.
Mm. Nej, men jag håller med, det känns intressant. Hoppas man får lära känna lite fler mera av de yngre spelarna. Det var ju en del, men säkert lite, ännu lite mer här längre fram. För Rodgers ändå hade ju såklart en stor grej att han är där, men honom har man ju hört om länge, så man känner ju till rätt mycket om honom.
Det kommer, de hade ju lite mer Sauce Gardner där, det kommer
ju komma ännu mer. Det måste just väl det. Vara mer ja. Någon...
Visst,
ja, ja. Så det kommer ju.
Ska vi lämna Hard Knocks och gå in lite på försäsongen? Kan vi slänga in en liten sån där tips också om man inte har beställt NFL-guiden, att man ska surfa in och göra det, precis som vi sa förra veckan. Och det gör man ju om man surfar in på nflsupporter.se, så finns det en länk där uppe i toppen till tidningen om man vill beställa den, som ligger och torkar på tryckeriet just nu när vi sitter här och pratar.
Ja, det tycker jag.
Definitivt.
Verkligen. Om vi ska snacka lite försäsong då, det är ju svårt att veta riktigt var man ska börja. Det är ju som sagt inte så himla viktigt för vem som vinner och förlorar matcherna, om det inte handlar om Ravens då, som vann igen då. Och är väl uppe i 24 raka vunna försäsongsmatcher, tror jag. Något sånt där. Ingen som har gjort det tidigare, och kommer väl vara ganska svårslaget också när de väl är klara, särskilt eftersom vi spelar 3 matcher nu för tiden. Men i övrigt så är det väl kanske spelarna man tittar på, kanske lite grann på coachingstaberna, kanske lite grann, men inte så himla mycket kring spelsystem och sånt där, snarare vilka spelare som startar, vilka som får chansen i vilka positioner och såna här grejer. Men jag vet inte vad ni vill börja, vad har ni sett, var det något som stod ut, vad var extra intressant?
Marika, du får plocka något gott här, något gott russin.
Raiders vann över San Francisco 49ers. Det var det enda. Det är bara vinster som räknas under försäsongen för oss.
Utklassningsstil också.
Ja, absolut. Men Aiden O'Connell såg faktiskt ut som en kompetent backup. Det var ändå trevligt. Nej, sen jag satt och fnissade lite åt Broncos för att, och det är taskigt kanske, men eftersom Sean Payton var så otroligt kritisk mot hur det såg ut förra året med anfallet och har kallat det för ett av historiens sämsta coachjobb, så var det lite kul att det inte såg särskilt crisp ut när hans startande anfall spelade. Sen kom väl igång lite bättre, men det såg otroligt skakigt ut.
Verkligen. Ja, för
han startade ganska starkt i manskap till skillnad från många andra, va? Jag har inte sett det.
Ja, nej, de hade ju sina starters ute.
De kunde ju knappt flytta bollen mot reserverna i Cardinals.
Som
Cardinals backups ändå spöade ju skiten ur deras startande offensiva linje. Ja. Och Wilson missade någon passning, men för det mesta så skulle jag ändå säga att det var liksom 3 fria rushers på varannat spel ungefär. Så att det såg absolut inte bättre ut än vad det gjorde i fjol. Men får ju hoppas att de cleanar upp det lite grann. Men ja, det såg väldigt, väldigt slarvigt ut. Och de fick ju spela länge också, yeah. Wilson och alla starters, för att de till slut skulle få göra någonting och få med sig lite momentum. Så att de var väl inne på tredje eller fjärde driven där innan de lyckades göra någon poäng, och då var det ju verkligen bara backups inne för Cardinals.
Ja. Ja, nej, det såg, det var fult så att säga. Och då är ju ändå anfallet på något sätt det som man hade hoppats på skulle kunna liksom göra en stor förändring från fjolåret.
Mm. Kul, då har vi ju något att följa där. Broncos alternativa ras då, och Cardinals väg till slutspel. Det har vi ju tema klart för säsongen. Det är bra när det bara serveras på en tallrik till oss.
Cardinals bara bänkar alla sina starter och spelar bara backups hela säsongen. Ja, liksom 14-3.
Mm. Ja, men det är kul. Nu har vi tendenserna klara redan vecka 1. Eller preseason vecka 1. Det är fantastiskt.
Fantastiskt, faktiskt. Ja. Du pratade ju lite grann om Raiders 49ers-matchen där. Det blev ju rätt mycket snack om Trey Lance där i 49ers. Mm. Och det var väl lite samma som i Broncos-matchen där. Raiders linje pressade ju skiten ur Lance. Han hade ju inte så jättebra förutsättningar, men det han väl gjorde var väl inte speciellt bra heller. Alltså han bidrog inte positivt, så kan man väl säga. Och många gånger såg att du skrev det på Slack, jag håller med 100% om det, Rickard, att han hade ju många chanser att kasta bollen, men liksom höll i den alldeles för länge. Han hade någon tredje down, han pump fake och sen blev säkad. Man hade liksom en fri receiver på vänstersidan där. Och det är väl lite det som man har fått kritik för av även sin egen tränare, att det är liksom han litar inte riktigt på det han ser och håller bollen för länge och såna här grejer. Och så här, han har inte spelat så mycket matcher, men ändå så här länge i systemet så borde han ändå ha koll på sina reads, kan man ju tycka, så att han borde kunna veta när han ska kasta bollen och inte.
Ja, och det är ju ett system, nu Svante på redaktionen kommenterade ju också det, och med kärnan, det är ju ett system där man liksom på något sätt som QB måste våga lita på att så här, han är inte riktigt där, men det kommer öppna sig. Det kommer liksom, kastar jag bara bollen till det stället som kärnan säger åt man kastar den, så kommer det bli en mottagning. Liksom. Det löser sig. Och har man inte tillit till systemet eller till sin egen arm eller till sin receiver, så blir det liksom inte bra. Men sen, han såg ju ut som en rookie liksom, men han har ju knappt spelat liksom. Det var någon som, han har ju spelat liksom färre på liksom de senaste 3-4 åren. Han har ju inte ens spelat liksom en säsongsvärd av snaps typ. Så han är ju otroligt oerfaren, men ställs då såklart hela tiden mot förväntningarna som det innebär att bli liksom tradad för 3 val i första rundan typ, eller vad fan det var de betalade.
Ja, för det tycker jag, alltså, det pratades om det också, det ni pratar om nu som är jätteintressant, det här med kärnans system och vad han inte kräver, men vad som är en QB-skap för den formen där, så blir jag än mindre klok på varför de ens i första början gick för Trey Lance, även om man såg hans uppsidor, som många såklart såg, så är det ju absolut inte den QB som passar in i det kärnans 49ers offensiv. Liksom, inte vad som krävs i fel ord, men vad som egentligen bara behövs, om jag säger så. Trey Lance har ju jättemånga fina egenskaper, men det är ju inte de grejerna liksom. Jag säger inte att han är helt värdelös på det, att det inte fanns någon med det, men en sån som ganska trött och tråkig QB som Mac Jones i Patriots, han hade passat in, för det är ju hans grej liksom, att bara kunna göra såna och kanske inte så mycket mer av de här mer grejerna som Lance ändå kan. Så jag tycker bara den liksom satsningen på Lance blir konstigare och konstigare. Det är klart att man tycker det när han inte producerar och skadar hela tiden, men ändå liksom att han behöver ju inte den typen av kuber för att spela det spelet. Då bevisar det sig också då med Brock Purdy som mer är den typen som kanske behövs. Så att, jag tycker det är jättekonstigt. Det är inte så. Men ändå, man har ju sett Läns storheter, så att kanske blir något. Men jag förstår det bara inte.
Nej. Nej, och nu har ju de gått ut med att Brock Purdy också är deras starter om inte någonting, om han inte skulle meltdown under camp här. Så Trey Lance har väl kanske, jag menar just den här matchen, men det vart ju tydligt i alla fall för oss på utsidan att han inte var nära att vinna det där startjobbet.
Nej, snarare om han är backup till Brock Purdy, eller om det är Sam Darnold som är liksom hotar om andra QB-platsen. Jag tänker om han inte spelar systemet riktigt som Shanahan vill då, utan han liksom håller i bollen för länge. Han kastade ju en fantastisk touchdown där bland annat till Trey Lance också, som liksom studsade. Jag vet inte hur det blev touchdown, det var helt jag vet, det var lite immaculate reception eller vad den heter över den.
Ja, lite där.
Men då var ju Shanahan i alla fall ändå glad att han gjorde en read och kastade bollen. Sen att det var liksom alldeles för sent och rätt i händerna på försvararen, det var inte så viktigt liksom.
Ja, men hellre bara köra. För... liksom. Ja.
Vad var det för ord du kom på, Rickard, som var så passande på Trey Lance här nu?
Att han icke tog beslut.
Ja, icke tog beslut. Ja. Han är en icke-tagande, icke-besluttagande quarterback. Ja, det ska vi jobba in med, tycker jag. Det är fint.
Vad har vi mer då? Jag vet att... du gillar ju Lasso, det gör jag också. Keon White som gick till Patriots imponerade ju väldigt stort. Kanske den bästa spelaren den här första veckan i försäsongen. Han hade ju massor av pressure, så var ju en riktig terror där för Texans.
Hör det, Rickard, hör det.
Ja, jag hör. Det är försäsongen.
han var jättebra. Också såg jag att han var, det kändes som att han fortfarande var sur att han inte draftades, kanske där han och många andra trodde att han skulle draftas, och han fortfarande går och ältar det, vilket på något sätt är fantastiskt. Liksom, han vill fortfarande visa alla att de har fel, och det är det han brukar säga, he played with a chip on his shoulder, för en QB som blev vald med andra valet totalt, då vet du fan hur stort det där är. Men ja, kan han få ut det så är det jättebra. Annars såg jag nog mest den matchen för att se allt med Houston Texans och framförallt C.S. Stroud, som om vi klankar ner lite på Lance så får vi väl klanka ner lite på C.S. Stroud också. Han såg inte riktigt mogen ut i uppgiften, nu var han inne ungefär ett ögonblick och sen blev han utbytt, men han gjorde ju, det första han gjorde var ju en riktigt dålig pick pass där, mer eller mindre, som blev interception, och ja, scenen kändes lite för stor för honom, va?
Ja, verkligen.
Gjorde väl det, men det är lite som de andra där också, ganska kraftig pass rush där från Patriots, så att, hade väl inte heller superbra förutsättningar. Men så interceptionen var ju, ja, det känns som en sån här klassisk som man skulle åka på mot Belichick eller något sånt där, någon spelare som liksom droppar sin uppgift för att liksom flyga över plan och plocka en interception, och han hade ju ingen aning om att den spelaren liksom skulle vara där, så det ser ut som att han bara lobbar den rätt i händerna på honom.
Han som tog den var ju svingod. Jalen Mills hade också en jättefin match. Den före detta Eagles spelar väl safety Eagles, va? Och ska väl nu tillbaka lite till cornerpositionen i Patriots. Han var också riktigt bra matchen igenom när han fick spela. Den tiden han spelade, det var inte bara en pick. Han såg riktigt god ut, Jalen Mills. Så Patriots, trots att de förlorar matchen, om man nu ska prata resultat, tyckte jag hade mer utropstecken med sig än då kanske vad Texans hade.
Ja, nej, det håller jag med om. Men det är med Stroud, och egentligen som i alla rookie QBs, eller försäsongen är ju försäsongen liksom, om man tänker sig att de här rookie QBsna om någon är ju de som kommer vara beroende av ett bra system för att hjälpa dem liksom mjuka in i ligan. Så när de, visserligen så spelar ju också försvararen otroligt enkla och okomplicerade spel, men att anfallet dessutom gör ju kanske också svårare att liksom inte få de här superenkla layup-kasten. Om man jämför typ med Super Aiden och Connell hade det i Raiders, där så skissade de ju upp en del spel som också var ganska tacksamma för honom att lägga bollen på. Och det C.J. Stroud, den här kastade en interception på, är kanske inte ett skitsvårt spel, han borde kasta den tidigare, men det är inte heller ett omöjligt spel för en försvarare att bara enkelt förstå att så, okej, det är en comeback route, jag bara går och plockar den här.
Mm, nej, det är sant. Jag såg Titans mot Bears, tänkte att ganska mycket skit som jag slängde på Justin Fields förra veckan, plus att jag ville kolla QB-situationen i Titans där, och Justin Fields gav ju med fingret direkt här. Han hade ju lyssnat på podden, det hörde såklart och tydligt. Gjorde inte så mycket, men såg ju lysande ut i sin kvart han spelade där. Bears överhuvudtaget såg hungrig ut. Och kanske i en mer frågetecken kvar på Tennessee-sidan. Varken Malik Willis eller Will Levis gjorde väl någonting alls som såg kul ut. Och såg, liksom, Willis såg lika förvirrad ut stundtals eller ofta som han gjorde förra året. Och Will Levis, ja, det var lite stout där över honom också. Såg inte helt bra ut för någon av dem där. Så att utropstecken Justin Field, frågetecken QB-situationen i Titans.
Jag håller med om Bears såg bra ut där. Offensiva linjen spelade väldigt bra. De kunde ju köta ganska bra där. Då blir det lite enklare att spela QB också. Och så hade ju nyförvärvet där, DJ Moore, också någon så här kort passning bakom line of scrimmage som han tog 62 yards. Hade i och för sig ganska öppen gata. Och även Herbert hade ju någon lång där, running backen. Så att de rullade på över Titans ganska enkelt. Jag tyckte Levis ändå, jag ska inte säga att han spelade varken bra eller dåligt, eller jag vet inte vad man ska säga om det där, men jag tycker ändå hans armtalang, om man får säga så, var ändå ganska tydlig jämfört med vad man kanske haft tidigare. Inte för att Tannehill har haft någon sån där spagettiarm direkt kanske, men jag tycker ändå att han det är lite annan sorts QB kanske än vad de har haft tidigare. Han har ändå mycket liksom fysiska begåvningar med att kasta bollen, lite intressanta armvinklar och såna här grejer, och få ganska bra fart på den ändå.
Det har han ju absolut, och det är det han har. Det är ju hans grej, hans enda grej här.
Jag såg, om jag ska slänga in till, så såg jag Saints Chiefs också. Och vi kommer väl kanske komma lite till Saints senare, och vi ska prata hur nya QBs i nya positioner. Men om man tar Chiefs perspektivet så kändes det som att de saknade Chris Jones på sin defensiva linje, och han är verkligen viktig för att det där försvaret ska kunna vara bra, för de hade inte särskilt mycket press mot Saints, och därför kunde Derek Carr stå och ha det ganska bekvämt och flytta bollen. Så där alltså allt med Chiefs känns som att det är allt bra i försvaret går på något sätt via Chris Jones, för sättet som han liksom kan förstöra en ficka gör att de som springer på utsidan, rushar på utsidan, kan komma åt, eller han tvingar quarterbacks till snabba beslut, och det liksom gör jobbet så sjukt mycket lättare för deras secondary, som såg skakigare ut nu än vad de gjorde förra året under säsongen.
Jag såg ju också Seahawks-matchen, inte så mycket intressant där kanske. Kobe Bryant som byter position spelade ju bra tycker jag, men och många av de unga spelarna spelade också bra. Pratade lite om Charbonnet här innan, Lasse, som tycker ändå ser väldigt spännande ut och ser lite ut som en så här klassisk Seahawks running back, och det är med tanke på lite skadeproblem och sånt där som han har haft där, så det är inte alls omöjligt att han får en hel del speltid. Det var också kul att se Devin Bush som Steelers valde topp 10 tror jag för ett par år sedan, var väldigt hungrig där inne också på linebacker-positionen och flög omkring. Kanske lite försöker tvätta av den där floppstämpeln lite grann.
Ja, när man såg bra, alltså Seahawks överlag tyckte jag såg spännande ut, framförallt kanske då, jag vet inte varför jag satt och såg hela den matchen nu, bland annat du med det där, men framförallt längre ner i depth-charten såg de roliga ut. En sista då, eftersom vi ska inte prata om QB:erna så mycket, så vill jag bara, jag såg Commanders mot Browns, där tyckte jag det var väldigt många bra QB:er då, men jag satt och såg en och andra, alltså Sam Howell, många tyckte det var lite konstigt att Washington Commanders inte gick på QB-spåret i draften, kanske det fortfarande är, och det är bara en vecka in, men jag tycker Sam Howell, tyckte jag, man såg goda tendenser i honom när han fick chansen i slutet av förra året. Jag tycker han har tagit ytterligare steg. Jag tycker han såg jättebekväm ut. Alltså han hade ju inget här dunder. Kollar man bara på statsheeten så tror jag att det var något liksom som stack ut alls. Men jag tyckte han kändes oerhört trygg, lugn, säker, liksom bekväm med situationerna. Det ska bli jättekul för Sam Howell. För det verkar som att han har byggt vidare på ändå sin fina avslutning, och att han har tagit ytterligare steg. Så att Om vi pratar om Cowboys och Giants, eller förlåt, Cowboys och Eagles förra året i NFC, så kanske inte Commanders är en utmanare, men det finns krut där med. Och även i Browns, Deshaun Watson kör inte så mycket, men han såg också bättre ut, tycker jag, än vad jag minns från förra året. Så att, nej, det var två bra QB i den här matchen. Eller tre egentligen, Dorian Thompson och Robinson. Speciellt springer mycket, var också spännande. Så det var gott med QB i Commanders Browns.
Ja, Thompson Robinson har ju fått väldigt mycket snack kring sig. Och välförtjänt också, eftersom att han har gjort det bra nu två matcher i rad.
Känner vi oss klara med lite försäsongsintryck där? Det kommer väl fler när matcherna rullar på här, och det blir väl ännu mer starters som kommer spela, även fast många faktiskt spelade mycket starters, kanske mer än vad vi brukar se så här tidigt i försäsongen, men vi kommer säkert in på det. Och vi sa att vi skulle prata lite om lite lag som har nya startande QBs, och vi har listat ett gäng här och fått väl ihop, vad är det? Är det 10 stycken, 9 i alla fall, 9,5 som vi ser i alla fall har en tydlig startande, nystartande QB. Och jag tänker att vi ändå ska kika lite på hur det ser ut där och vad vi tror kanske om säsongen som kommer för de här också. Och vi kan väl börja med Panthers och Bryce Young. Vi sa inte så mycket om hans debut här, det var nog inte så himla mycket att säga. Han spelade inte så mycket, och det han gjorde var väl okej, men det stod inte ut på varken bra eller dåligt. Men såg ut som sitt vanliga lugna själv. Det kanske han behöver i det här Panthers, som inte är fulladdat med talang på offensiva sidan av bollen direkt. Jag vet inte vad ni tror om Bryce Young och hans första säsong här nu. Försvaret ser ju bra ut, och vad man hör från försäsongen så har de imponerat på försvarssidan. Det är väl Bryce Young och anfallet som är liksom utmaningen för dem på något sätt.
Jag tycker inte ska lägga så för stor vikt för att det var faktiskt det enda offensivet som nollade i första veckan preseason. Men det ligger något i det ändå, hävdar jag. För att jag är fortsatt tveksam till Carolina Panthers offensiv. Jag är absolut inte tveksam till Bryce Young. Men förutsättningarna han har är betydligt sämre än många andra förstaårs QB eller förstaårs starters. För han har inte de här klockorna som var inne på förra veckan. Han har inte de här klockorna nummer ett receiven. Han har ett par spännande, eller ett inte lovande, men dugliga receivers, men ingen första receiver. Han har en ung offensiv linje där det finns liksom ikoner, känns spännande så, det finns lite annat, men ingen trygg offensiv linje kring sig heller. Springspelet är också omgjort där, så att jag är orolig. Det var inget annat som liksom fick mig att se det annorlunda efter en hel quarter preseason med Carolina Panthers. Så är offensiven bland de sämre i ligan, skulle jag säga.
Ja, jag försöker titta på det här. Jag tänker så här, vad som skulle passa honom bra. Och han, jag får ibland lite så här Joe Burrow-vibbar av att han skulle typ må bra av att man bara slänger ut så många receivers på plan som möjligt, så att han kan kanske köpa sig lite tid i fickan genom att han är väldigt duktig på att flytta sig runt och undvika pressen och göra någon sorts Houdini-akt och sen hitta någon ledig receiver. Men sen tittar man liksom på det receiver-grupp och så tänker man att det är inte jättemånga av de här heller som jag tänker med att jag vill kasta ut på planen, för det är inte kanske skitmånga av dem som vinner det mot den. Så han, liksom omgivningen kring Bryce Young är inte särskilt bra, och om man var orolig över hans storlek och hur han ska hantera liksom smällar från liksom stora, tunga, defensiva linjespelare, så kanske man inte heller känner sig skittrygg med honom bakom den där offensiva linjen.
Nej,
och han tog ju en hel del stryk bara den här lilla kvarten han spelade. Han åkte på två rejäla proppar direkt och hoppade upp i för sig och såg pigg ut. Men det kanske är lite skillnad om man får de där smällarna lite längre in i säsongen när man redan har lite ont här och där. Nej, jag tror också det kan bli ganska svettigt. Jag tror ganska mycket på Bryce Young ändå. Jag tror att han säkert kommer kunna ha en jättefin karriär för Panthers, och jag tror att han kommer kunna göra ett helt okej sådär första år, men det kommer ju vara svårt att sätta upp liksom de stora statsen, göra mycket poäng och liksom att anfallet på något sätt ska leda vägen här. Det känns inte som att, det känns som att vi är en ganska bra bit därifrån ändå. Mm. Men det är nog bra att han har det här lugnet. Förhoppningsvis får de igång lite springspel med Sanders och Hubbard där, och liksom de kan kanske få lite enklare situationer, köra de här lite korta passningarna, han får läsa planen, vilket han är bra på liksom, och göra rätt read och kanske hitta de här lite korta enkla passningarna. För om man behöver stå där och hålla bollen för länge på tredje down och sånt där, då kan nog den här offensiva linjen kollapsa, tror jag.
Ja,
vet du vart han hade passat bra någonstans, Bryce Young? I Shanahans offensiva system.
Ja, verkligen.
Det hade han gjort, ja. Ja. Det är många som hade gjort det, andra sidan.
Ja, det är
tacksamt system.
Man kan till och med vara valt sist i draften och passa det.
Ja, det är exakt.
Ja. Ja, ska vi hoppa till Houston Texans då? Vi nämnde ju lite om CJ Stroud. Hans situation är väl kanske inte jättemycket bättre än Bryce Young. Man hoppas väl kanske att offensiva linjen där är lite stabilare, åtminstone än vad den var i Panthers. Men på receiving-sidan så är det kanske till och med, ja, jag vet inte om det är sämre än Panthers, men det är i alla fall inte bra, så kan man väl säga. Där har man kanske heller inte något sådär självklart att man kommer ha något jättebra springspel heller. Så det är också en ganska tuff sits för Stroud. Och så är det ju ofta om man väljs högt såklart i draften. Då kommer man till ett ganska dåligt lag. Jag tror att Texans säkert kan vinna lite mer än många tror. Men jag tror att anfallet även här, precis som i Panthers, kommer ha det ganska svettigt.
Så är det. Och det känns som Stroud inte riktigt där än, vad då ändå Bryce Young är. Nu är de olika typ av quarterbacks. Men Stroud är mer liksom, som vi såg med en picker, att han har en bit kvar till att göra det som tänkes skall av honom. Så ur det aspektet är det också problem i Texas offensiv. Däremot så tycker jag att offensiva linjen är fin. Den kommer han nog bra av. Han har veteraner som Tansil och Shaq Mason i den. Han har andra spelare, Kenyon Green, som faktiskt spelade upp sig fint förra året. En ny lovande center där. Så att offensiva linjen är ett plus därför. Sen som du säger, Mattias, ja, det är faktiskt nog så kanske att det är sämre receivergrupp än i Jaguars här. Så att och ingen tydlig kanske att bara springa bollen innan de inte byggda för heller. Så att nej, det är också lite varningsklockor här.
Ja, och det som man är också så här orolig för är om man är så här och blir tjatigt när man pratar om Ohio State QBs när de kommer in i NFL kanske. Men det ligger ju ändå någonting i, och även fast alla system i college är ganska tacksamma, så behöver de kanske inte alltid läsa lika mycket. Man är ganska van vid att kunna få kasta till öppna receivers för att de har ett system som oftast liksom sätter sina playmakers i relativt öppna situationer. Och det är väl kanske det som gör att han blir sen i den här typen av beslut som han tar. Och då kanske det tar längre tid för honom. Och han är ju också kanske inte så, om man jämför med Bryce Young, han kanske inte löser sina egna problem alltid. Utan han kanske är lite mer statisk. Jag kan se Bryce Young liksom på något sätt kompensera för övriga brister i anfallet mer än vad jag kanske ser CJ Stroud göra det.
Nej, men det är ganska bra jämförelse mellan de där. Alltså det blir kul att se. John Metchie tror jag kan bli ett utropstecken. Missade jättemycket receiven där. Missade hela säsongen, va, på skada.
Ja, jag tror han skadade till och med för säsongen.
Ja.
Det var väl lite cancerbehandling, va?
Ja, så kanske det var till och med. Han var i alla fall borta för hela förra säsongen. Mm. Och säg inte att det kommer bli en direkt nummer ett receiver, men det finns en del hype kring honom. Så att kanske att de kan värpa fram någon form av samarbete där.
Ja, det skulle behövas. Om vi hoppar till Colts då. Nu är vi lite på rookie-kub och sådana här. Det blir inte bara sådana, men vi börjar där i alla fall. Och här har vi ju framförallt kanske Rickards favorit, Anthony Richardson, ja, som kanske var en av dem. Han gjorde i alla fall lite i sin försäsongsmatch. Men här kan man väl också säga att det är inte heller superbra för förutsättningar för honom. Alltså han har ju fördelen att han kan ju skapa en hel del själv, och det kan ju kanske rädda honom lite, även om det, när det inte finns så mycket alternativ. Men passmottagarna är ju också en väldigt, väldigt svag grupp, till och med kanske svagare än båda de andra, medan linjen kanske är lite bättre, i alla fall på vänstersidan med Bernard Raymond där, som spelade väldigt bra förra säsongen, och Quentin Nelson Ryan Kelly är vanligtvis en stabil center, så att kanske lite stabilare passblockering i alla fall, att man vet var svagheterna finns, men ja, receivergruppen svag även här.
Alltså, Anthony Richardson, det är ju kul och spännande så, men det är slarvig emellanåt. Jag säger bara Sam Ellinger, 8 av 9 completion i första veckan. Han flåsar, trots att Richardson har fått utnämningen som starter. Så, om Rickard har sin favoritkubbe så har jag även min Sam Ellinger.
Vi får se vem som spelar mest.
Ja, det är ett kort koppel på Richardson här, Ellinger strax bakom.
Det kommer att bli en kompromiss att få Gardner Minshew att spela, som också är en stabil match. Nej, men det du säger stämmer också. Och av alla de här bra receivers, man känns det ju, framförallt då Rickard, som du har varit med mer och kört draft podcast här, att vi har, i ett par år nu har liksom lyft receiver, att det är så många bra receivers. Och så har vi lag 3 här och vi har svårt att hitta bra receivers. Ja, det är konstigt vad de har prioriterat annorlunda då, kan man säga. För det är tydligt att även här är det inte de här receiverna som öppnar sig för QB:n, utan tvärtom får nog QB:n jobba lite extra för att hitta de här. Så ja, känns inte som ett jättespännande offensiv. Kanske Jonathan Taylor vet, och det är därför han trotsar och står på sig.
Alltså jag tror ju ändå, jag tror ju på Colts. Alltså jag tror att det här anfallet kan kicka igång lite. Jag gillade Pittman, jag tyckte Pierce var okej. Okay. De tog båda de två i sina respektive draft alldeles för tidigt. Jag tror ändå att de kan vara dugliga med en bättre QB. Och det som jag vet att Richardson inte var klockren i sin första match. Och han håller på att dumma sig och kasta bollar ur knepiga armvinklar och litar för mycket på sin arm och slarvar liksom. Men om man jämför då återigen då med Lance i det här, jag tvekar, så gör ju inte Richardson det, utan han tänker ju hela tiden, jag kan sätta alla passningar hela tiden, jag kan skaka av mig varenda tackling hela tiden, jag behöver inte bry mig någonting, I'm invincible. Och det tycker jag på något sätt är ganska skönt. Och jag tror att vi fick se lite kanske tendenser på hur det kan komma att se ut under säsongen. De körde en del no huddle, som inte alls är så jävla vanligt egentligen under försäsongen, och de körde ju sådana här read option spel så jag tror ju att det här anfallet kommer ändå kunna på något sätt stressa försvar bara genom hans närvaro, och han har en jävla kanon till arm alltså, så om de bara lyckas här skissa upp en del spel där han får Alec Pierce eller någon annan, eller George Down som man tycker om honom, en mot en. Men om man får någon av dem en mot en liksom på en djup passning, ja, då kanske han kan hitta det liksom, någon sån jävla bombspel. Och sen tror jag att han, om Jonathan Taylor är tillbaka och är hel, så är ju det en jävligt otroligt fysisk kombo utav bollbärare, och liksom få Richardson som är 250 pounds liksom, eller Taylor som också är svintung att tackla, så tror jag att de kan vara ett ganska tröttsamt anfall att möta.
Jag tänkte Richardson som är en favorit för dig från draftklassen, och så kanske Josh Downs då, som är allt annat än favorit från draftklassen, men du måste ju se connectionen här mellan dem. Är det någonstans Josh Downs ska lyckas, så är det ju med Anthony Richardson som QB, när han bara knäpper på fingret och lassar iväg en boll 80 yards. Det passar ju Josh Downs perfekt.
Absolut.
Så att, är det någonstans Josh Downs ska lyckas med en QB, så är det Anthony Richardson. Så perfekt situation för Downs.
Och kanske om det han inte så känns så mycket konkurrens från de andra receiversna, för jag tyckte ju framförallt att han såg så jävla ointresserad ut när det inte liksom var hans roll och hans tur att få bollen. Så nu kanske han får mycket boll. Kanske han ser glad ut.
Precis.
Ja, nej, men jag håller med om allt ni säger där. Det känns ju väldigt intressant om de får in Taylor, som du säger Rickard, att man har den här read option-spelen, och man har två riktigt vassa springhot på planen samtidigt, kanske till och med spela med lite dubbla backs och såna här grejer, och då kan det liksom bli ganska, det kan bli lite kreativt, ganska roligt och på det sättet effektivt anfall, eftersom det är väldigt få som spelar på det sättet, men ja, det hänger ju på att Taylor kommer in och att Richardson ändå tar många bra beslut, för det måste man ändå göra även fast man spelar den typen av spel.
Ja, det gör
nu skojar jag lite här med Sam Ellinger och Gardner Minshew, för ska inte börja rotera in dem. Man måste ha tålamod med Anthony Richardson i Colts, för han kommer inte se klockan in, utan kommer göra jättedumma misstag tidigt. Så att, men har man draftat honom, det har alla som har sett en Florida Gators match förra året på college såg detta, så det är ingen som inte vet detta. Så att, börjar de bänka honom match två för att han har passat tre picks, då måste de prata ihop sig i Colts ledning, för då tänker man ju helt fel.
Ja.
Mm. Nej, det får man ju hoppas att de ändå har lite tålamod också, är anpassningsbara också till hans styrkor också, jämfört med vad de haft tidigare år då. Och ska vi gå in och prata, för jag tänkte vi har inga fler rookies där egentligen, för Levis vet vi inte riktigt om han kommer starta i Titans. Vi kanske kan ta den lite grann på slutet där, och vi kan hoppa till riktiga gubbalternativet då istället, bara gå på helt andra sidan av skalan och prata lite grann om Rodgers och Jets där, för och jag vet inte hur mycket tid vi behöver lägga på det här. Det har varit mycket snack om den. Det är ju lite sådär tveksamhet tycker jag kring linjen, framförallt att man har det spelare som har mycket skadeproblem, som där Dwayne Brown på left tackle till exempel. Hur mycket kommer han spela? Han är ju lastgammal och har liksom inte spelat en hel säsong på 100 år. Så att det finns ju lite risker där, men annars har man ju en bra liksom receiving-grupp och man har ett stabilt springspel, och Rodgers är ju Rodgers liksom. Så det här känns ändå som att det här anfallet, räknar jag med, kommer vara riktigt bra. Sen om de är liksom topp tre eller sjunde bästa anfallet, men liksom, jag kan inte tänka mig att de är så mycket sämre än topp 10 i alla fall.
Nej, men det är som jag säger, de har ju en halt och lytt offensiv linje där. Michael Becton har väl inte varit annat än skadad heller sedan han kom, så att det är ju såklart oroande, och att det verkligen liksom poppar upp nya skador kring dem, de här, så är det, måste ju ändå flagga som ett litet oro om man inte är Aaron Rodgers eller inte Aaron Rodgers. Så nej, vill ju inte få redan första veckan när man har sett den här tjuberige Aaron Rodgers. lite oroande. Men här har vi ju bra receivers för honom. Alltså, om vi pratat om att det inte fanns så mycket spännande receivers för de andra lagen, så tycker jag det finns hur många som helst som är spännande. Alltså, Garrett Wilson är ju redan nu en wide receiver nummer ett i NFL. Sen har du Allen Lazard och Randall Cobb. Randall Cobb är väl vad han är, men båda de två har samarbetet där med Aaron Rodgers. Du har Corey Davis som är fin. Så att du har egentligen fyra receivers som du kan räkna med redan match 1. Och alla de här jäkla running backen som vi pratade om tidigare. Så att offensiven ser fin ut. Det enda frågetecknet är den här skadeskjutna offensiva linjen.
Och det är ju skulle ju vara en sån jävla typisk sån här dream team förstörare i att så här, man fyller på med så här sexiga skillspelare och man har ett försvar som är svinbra, men allt kraschar för att den offensiva linjen är liksom omkullslagna legobitar.
Nej, och det finns ju en sån risk. Man tänker väl att de säkert kommer försöka få ut bollen ganska snabbt så där. De har ju Mecole Hardman där också, som är en sån här bra spelare på att plocka de här korta bollarna och liksom försöka skapa något liksom. Så att jag tänker att det blir ändå säkert lite av det här Rodgers-spelet. Så de har ändå inte haft en så här dominant offensiv linje de senaste åren i Packers heller. Alltså den har varit kanske bättre än den här, i alla fall stabilare, men inte så där pangbra som det var för några år sedan. Så att jag tänker att han har ändå anpassat sitt spel lite grann till att få ut de här snabba sidearm-kasten mot sidlinjen och såna här grejer. Så att jag tror de kommer kunna manövrera det hyfsat, men det sätter ju ett visst tak om det kollapsar totalt.
Men jag håller ihop om att det kommer vara topp 10 anfall, det är jag övertygad om, innan vi går vidare. Så att vi inte bara sitter och tror att det kommer krascha. Jag tror att det här kommer vara bra ändå. Men det är väl kanske det som hindrar dem från att kanske vara topp 3 då, eller topp 10.
Ja, nej, men det är väl det som är risken. New Orleans Saints har ju en ny QB, Derek Carr. Och där finns det ju en del att gilla ändå, även fast jag tycker att de börjar bli lite äldre i den här truppen. Känns som att det är samma spelare som har spelat länge och sådär. De har ju receiving Chris Olave som är liksom en ung superstjärna, och även Rashid Shaheed spelade ju bra förra säsongen, men samtidigt Thomas vet man inte hur mycket han kommer komma till spel, och lite frågetecken kring running back positionen fortfarande då med Kamara. Och som sagt, några spelare som ändå tappat lite fart tycker jag på linjen och sådär. Men det är ändå ganska hyfsade förutsättningar i Saints tycker jag.
Det tycker
jag. Vad sa du, Rickard? Den här startande offensiva linjen hade problem mot
Cardinals
backups?
Nej, det var Broncos. De här hade
ja, det var fan det, just
de här ja. Hade det lätt mot Chiefs när de inte hade Chris Jones.
Jag tänkte på Sean Payton här, jag var så fast i gamla spår. jag menar det, för jag tycker här är det ju en styrka. Jag tycker fortfarande, visst, det kanske ser lite gammalt ut här och var, men inte offensiva linjen. Den är in its prime, så att den är görfin. Derek Carr kommer må jättefint med den. Så det gillar jag. Sen Michael Thomas, ja, kanske inte den han en gång var. Chris Olave är superstjärna redan. Shahid, så jätteöverraskande att han var bra som du säger, eller kanske överraskande, kom lite från ingenstans och gjorde så som du säger. Så de är en av mina favoritrookies, absoluta favoritrookies, A.T. Perry, receiven där, jag tror han kommer att fint då.
Ja, alltså jag tror att det här anfallet kommer funka. Liksom jag, den offensiva linjen har kanske inte sett så svinbra ut förra året, men den var ju inte, det pratade vi om inför förra säsongen, att den var inte byggd kanske för att ha den typen av offensiv som de kanske försökte etablera, utan den är ju en passblockerande offensiv linje, och det kommer ju Card trivas bakom, och ska han vara framgångsrik så behöver han hållas hyfsat ren så att han inte behöver bli så jävla stressad som han lätt kan bli. Michael Thomas hade ett par mottagningar, och jag tror att han, alltså kommer han tillbaka och är motiverad, han har ju ett högt tak. Det är bara att vi inte riktigt kanske vet vad han är nu, eftersom att han knappt har spelat på ett par år. Så jag tror ju att det finns förutsättningar för att anfallet ska vara åtminstone topp 10 kanske saftigt, men åtminstone bättre än snittet, det är jag ju övertygad om.
Nej, det kan jag köpa. Men det är ju intressant med Kamara där. Det måste ju liksom hända någonting, känns det som. Det är ju lite av ett frågetecken fortfarande.
Ja,
han kommer ju missa de tre första matcherna, så får vi se liksom vilken form han kommer tillbaka i. Sådär.
Ja, men sen var ju John Gruden har ju varit där. Det har ju liksom på något sätt kunnat gått ganska obemärkt förbi, vilket är lustigt med tanke på vilken exit han har gjort och hur mycket med all rätt skit han fick för sin smutsiga bakgrund och sitt mejlande. Men han har ju varit där i alla fall och hjälpt installera ett offensiv som passar Derek Carr. Så det är också det här med att det kanske inte kommer vara så här stötigt i början, eftersom de har säkert byggt jävligt mycket kring det som Derek Carr vill ha och det han är van vid, så att det inte liksom blir att han har behövt lära sig ett nytt system återigen i sin karriär, utan jag tror att han landar till något som han är ganska trygg i, vilket gör att de kanske kommer igång hyfsat snabbt med det här anfallet.
Ja, det visste jag faktiskt inte om att han har varit där och petat lite.
Nej, han har varit.
Ja, lär man sig något.
Mm.
Ska vi hoppa ner till Buccaneers då, så där de har väl en väldigt tveksam QB-situation där med Kyle Trask och Baker Mayfield, och Mayfield lär väl vara den som startar, och det här är ju ett lag som ändå har kvar ganska mycket spelare från när de var bra med Brady, men de har också tappat en del, kanske på linjen ser det lite mindre stabilt ut, Tristan Wirfs är kvar men i övrigt kanske lite skakigare, och Russell Gage skadar väl sig här bara i dagarna tror jag och kommer missa troligtvis hela säsongen. Sen har de ju Mike Evans och Chris Godwin där, så att de har ju ändå en del spännande spelare, och Cade Otton också som spelar bra på tight end förra säsongen, men Mayfield i sig är ju en riskfaktor får man väl säga.
Ja, det kändes ut som att, så här, att det man tog från matchen, för deras försäsongsmatch när Baker spelade, var att han i alla fall inte gjorde ett misstag, men man kan inte överleva en säsong genom att bara hoppas att ens QB inte ska göra ett misstag. Finns en anledning till varför han inte kunde behålla något jobb eller skickades bort flera gånger under förra säsongen. Jag har inte höga förväntningar på Baker Mayfield i det här laget, och det sa jag ju förra veckan. Jag tror att Bucks kan vara ett av de sämre i ligan.
Det tror jag med, och jag ska inte säga att jag har höga förväntningar på Baker Mayfield. Däremot så vill jag inte total såga honom, för att han har ju gjort gott liksom, med lite stabilitet, ni vet inte om man får den här i sig, men så vill jag inte bara helt ge upp på Baker Mayfield. Och ja, det är som du säger liksom, man kan inte bara sitta och hoppas på att sin QB inte ska göra några misstag, men jäklar vad skönt för dem att se att i alla fall vecka ett gjorde han inte så många misstag. Det är alltid något att gå på, så, men nej, det känns kanske inte som det är vägen fram med Baker Mayfield, men någonstans i mitten kubet kan jag liksom se att han kan nå liksom, och i det här läget som Tampa är, så ja, vänta in nästa man då liksom, och kör med Baker Mayfield senaste problemet. Lite så här att Mike Evans och Godwin, det är nog mer frustrerande för dem. De kom liksom in their prime på något sätt. Inte kanske kommer få ha så roligt som de har haft ett gäng år här nu. När det kommer gå dåligt för att offensiven är inte så jätteverklig. Jag gillar till exempel en running back som Rashad White jättemycket. Gjorde det från college. Men jag vet, ska han helt plötsligt vara bärande här på något sätt? Så mycket gillar jag inte honom heller. Så att, det känns som att det är... Ja, den är taskigt byggd, den offensiven.
Mm. Ja, känns som att när Brady och company lämnade så fanns det inte riktigt någon tydlig plan framåt där. Så jag vet inte vad det känns som att de är lite mitt emellan just nu. Och det skulle förvåna om de var riktigt bra. Kanske, jag tror kanske inte att de blir riktigt mycket strykgäng som ni tror. Men jag tror att det är långt upp till de bättre lagen.
Och jag menar, så kan det vara. Alltså, de gjorde den här, eller Tom Brady-satsningen, de vann ju för fasen ett Super Bowl med det. Så ja, då får man
lycka.
Jag och mitt Cowboys sitter där fortfarande och skryter om när vi vann Super Bowl tidigt 90-tal och inte gjort skit sen dess. Så ja, det kostar att vinna Super Bowl. Och nu får vi se detta, men de kan ändå sitta och kolla tillbaka på Super Bowl-vinst för ett par år sedan.
Absolut.
Ja. Det kan de göra på måndagarna när de har torskat. Ska vi... kolla på Washington Commanders där. Lasse var ju positiv till första starten här för det här gänget med Sam Howell. Här finns ju bra förutsättningar tycker jag i Washington. De har ju en stark linje. Båda deras linjer är ju starka både offensivt och defensivt. Och man har ju bra receivers också med Terry McLaurin och Jahan Dotson som imponerat. Curtis Samuel. Så det finns mycket att gilla tycker jag här. Det är ganska bra förutsättningar för en QB som kommer starta, och det är väl troligtvis Howell.
Äntligen mycket att gilla med Washington Commanders. Jag tror inte att vi nämnde att det här hela ägarbytet, det har väl ingen missat. Så att kanske blåser lite nya vindar upp i landets huvudstad här. Med få bort den här hemska gamla ägaren och få in en ny ägare. Och jag är ju inget jättefan av Ron Rivera. Jag är väl inget jättefan av Jack Del Rio. Så det är skönt att du ska prata Washington Commanders offensiv här. Och då är det ju spännande. Jag vet inte om jag är ett jättefan av Eric Benemy som har tagit över från Kansas City Chiefs. Men det är ju något annorlunda i alla fall. Det är något spännande. Det är en offensiv coach som du har pratat om väldigt, väldigt länge. Och nu står han här som offensiv koordinator i Washington. Så att det är ju mycket, mycket... mycket nytt, mycket kul, och sen om det blir bra eller inte, det återstår att se, men det är ju intressant att följa det, för som jag sa så tycker jag som Howell har tagit kliv. Han kommer inte bli någon Joe Burrow eller något sådant, men blir han en stabil QB här tror jag absolut enkelt. Brian Robinson har tagit steg running backen, och Terry McLaurin, Jahan Dotson, Curtis Samuel, det finns där, och offensiv linjen ser också bra ut. Så att jag håller med det där, Mattias, det finns ganska mycket gott att prata om i Washingtons offensiv för en gångs skull, och det tror jag inte det har gjort sedan vi började med den här podcasten faktiskt.
Nej, tänk vad ett ägarbyte kan göra.
Ja.
Nej, jag håller med. Jag tänker mig att förutsättningen för att Sam Howell ska lyckas är bättre än vad det är för många av de andra vi har pratat om. Framförallt när vi pratade rookies där. Så att det borde se ganska bra ut utan att han behöver göra skitmycket själv. Jag tyckte ju om honom i draften. Och jag gillar ju att han har någon sorts typ av sån här jävlar anamma vinnarmentalitet. Som är ganska skön och charmig. Så jag hoppas att han får fart på det här. Så då måste jag bara fråga då, Lasse, bara för att Sadiq Charles är här. Spelade han under försäsongsmatchen? Hur såg det ut?
Mm.
En av dina gamla draftfavoriter.
Jag ska erkänna att jag faktiskt inte tänkte på, och jag skäms för det. Jag sitter,
men det kanske är en bra sak då.
Ja, det är bra. Men de har ju både Sadiq Charles och Sam Cosmic.
De har Cosmic, ja just
det. Ja, left guard och right guard. Det är oerhört jag gillar dem. Alltså, så att, Pro Bowl för Sadiq Charles inom räckhåll, och då har jag ju fått min bekräftelse. Så att när jag tas ut i Pro Bowl senare under säsongen, då ska jag bjuda på cybertårta eller vad man kallar det.
Ja, gud vad trevligt.
Ja, om vi hoppar till Raiders då, ditt kära Raiders, Ricka. Det har ju tagit in Jimmy Garoppolo där, och det går ju att diskutera om det är en förstärkning eller inte. Han känner ju till systemet åtminstone med Josh McDaniels där, och Och det är väl kanske lite tveksamheter kring linjen. Man har en del spännande skillspelare. Jag vet inte vad du säger om det här för Garoppolo.
Ja, alltså ni som har beställt tidningen nu kommer att se att jag inte kanske är superoptimistisk inför säsongen. Men alltså ja,
det är han, du aldrig å andra sidan.
Nej, och finns ju kanske också fog för det med tanke på hur det har sett ut de senaste 40 åren. Ja, Devonta Adams är ju där, fantastisk. Jacoby Myers är väl spännande från Patriots. Hunter Renfrow är där, så det finns ju. Austin Hooper plockade de in tight enden, och Michael Myers som de plockade i draften är ju jättespännande. Så det finns ju skillspelare liksom. Den offensiva linjen är ju ett jättefrågetecken. Den såg bättre och bättre ut förra året ju längre säsongen gick, men det känns ju inte som att man kan ha, man hade ju liksom spelare som gick in och ut, och man startade spelare som liksom inte ens var signade i någon trupp, så inte ens var på practice squads, typ fick ju liksom spela förra säsongen. Jag har inte jättehögt förtroende på Jimmy Garoppolo. Han är ju liksom i Baker-spektrat för mig, om någon som man bara hoppas inte gör massa dumheter. Och så fort han pressas till att behöva ta svåra beslut eller är stressad, så tar han dumma beslut och kastar en massa korkade interceptions. Så jag vet inte, systemet är bättre. Förhoppningen är väl att de ska kunna springa bollen ganska bra och kunna vara bättre och mer effektiva i red zone, som de var dåliga förra året och har varit dåliga under hela tiden som Derek Carr var där. Så det är väl där förhoppningsvis som man kommer se någon sorts Jimmy G-effekt.
Jimmy G-effekt,
det är det enda jag kan hoppas på.
Ja, jag gillade ju, och jag fann att du också gillade honom lite när vi pratade draften, Aiden O'Connell, quarterbacken här som jag fick se en del
som ett spännande projekt, ja, absolut.
Ja, och det är det jag tänkte komma till lite. Jag hade väl aldrig i min tanke tänkt att liksom han skulle vara något annat än i bästa fall en tredje QB. Och det här är ju inte gott för om det blir som jag tror här nu då, Rickard, att jag tror Aiden O'Connell kommer att avsluta den här säsongen som start QB i Raiders. Jag tror inte alls på Jimmy Garoppolo, och jag tror med hans skadehistorik och allt annat så ser jag inte det som någon omöjlighet alls att Aiden O'Connell, och det om då Aiden O'Connell överträffar förväntningarna, så tror jag, men han har inte så jäkla högt hakarna, så tror jag fortfarande att det är bra om han är avslutad som en startande QB. Spännande, absolut. Så att QB-situationen är jobbigt, tycker jag. Parade ihop den med du sa att stundtal såg bra ut i den offensiva linjen. De matcherna med Raiders såg inte jag i varje fall. jag tyckte det såg hemskt ut i det jag såg. Och jag kan inte riktigt se vad den här förbättringen ska ha kommit om det inte har skett under på träningarna. Så att, ja, det var inte Adams, är ju jättebra. Hunter Renfrow vet vad man får. Hooper och Meyer som tight end också bra. Men det är frågetecken lite för ofta. Så att, Raiders sista QB i år i O'Connell passade Redson till Michael Myers som fångar, så får man börja tro på framtiden igen för Raiders.
Ja, det vore väl trevligt. Ja, alltså det här med linjen och Jimmy Garoppolo, alltså de fans som förra året satt och skrek på, eller i flera år har suttit och skriker på Derek Carr för att han inte är tillräckligt rörlig och inte springer ifrån pressen i fickan, de kommer nog få sitt jävla uppvaknande när Jimmy står där och bryter foten vecka två för att han inte har kunnat flytta på sig, för han är ju ännu mer statisk. Och där finns ju en oro. Jag har svårt att se att Jimmy kommer starta alla matcher med hans skadehistorik och med den här offensiva linjen. För även om den såg stundtals bättre ut, så var den ju också alltid opålitlig. Alltså det kunde ju likväl, när som helst kunde det komma ett spel där liksom två pass rushers kom typ oblockerade igenom. Och så kommer det ju se ut nu också, troligtvis. Man har ju plåstrat runt och tränat, liksom, eller provat olika kombinationer under training camp nu. Och jag tror inte att man fortfarande är riktigt helt säker på vilka som är ens fem starters.
Nej,
och det är ju inget styrketecken direkt. Nej, jag är också orolig för den här linjen. Jag tänker att man... Garoppolo, det kanske är bra att han inte lämnar fickan så himla ofta. Han är inte jättebra när han väl gör det ens. Även fast han säkert skulle kunna klara det rent atletiskt. Men han är ju inte heller en spelare som bombar djupt heller. Och det gör ju att det blir lite komprimerat för dem. Jag tror säkert de kommer spela med båda sina tight ends på planen här. Försöka verkligen kötta springspelet och lita på att Garoppolo inte gör så mycket turnovers. Som du var inne på, det gör inte så mycket misstag. Tar rätt beslut för det mesta och sen får vi se hur långt det räcker. Det är lite, kan vara lite svårt när man saknar de explosiva delarna i spelet. De måste ju nästan komma från springspelet eller några korta screens eller såna här grejer. Och sånt kan ju McDaniels, han har ju mycket erfarenhet av det i och för sig. Lite finurliga screens till running backs och sånt där för stora spel. Men det krävs lite kreativt skissande, tror jag, om man ska få in det, den delen av sitt spel att fungera.
Ja, tyvärr.
Tyvärr. Om vi ska prata om Green Bay Packers då, som jag faktiskt hade glömt bort innan ni sa att de har ju faktiskt också en ny QB, fast han har varit där några år, Jordan Love, som vi pratade lite om senast. Han har varit lite kaxig, trott på sig själv, spelar bra i sin första försäsongsmatchen, och vad man hör för träningslägren, så alltså, ser det väldigt bra ut ändå för Love. Och han har ju kanske inte så där jättebra förutsättningar, tycker jag. Linjen har ju tappat lite fart de senaste åren. Jenkins är ju bra, Bakhtiari när han är hel är ju bra. Annars lite halvsvettigt. De har ju bra unga skillspelare. Lasse pratade lite om det förra veckan med Watson och Dobbs och sådana där, men de är ju inte liksom bevisade stjärnor på något sätt, även fast de har visat mycket potential. Jag tror ändå det här anfallet kommer kunna vara rätt hyfsat ändå, om Jordan Love också faktiskt spelar så pass bra sen som allt snack har varit här inför säsongen, så då kan det säkert bli lite spännande. Men det är inte de bästa förutsättningarna, skulle jag säga.
Jag förstår ju inte riktigt varför de inte adresserade sin offensiva linje i draften. Samtidigt tycker jag det är jättekul att man så högt liksom går på två tight ends. De har två, alltså jag tror väl att det är ett och två i depth charten när Tucker Kraft och Luke Musgrave. Lite kul samtidigt, men inte förståndigt. Annan rookie receiver som såg svin go ut på första gången var en Dontavian Wicks wide receiver också som så bra ut. Så att skillspelare tycker jag de där har han att leka med. Jordan Löf, han har ju också kvar Aaron Jones och AJ Dillon, running back paret som kommer hjälpa han något enormt såklart. Så att precis som du säger, och lite som samma situation, alltså Aaron Rodgers har gått från det laget och hamnat i lite i samma situation i Jets. Så här är det situationen i Packers med, och har frågetecken kring offensiva linjen. Men annars tycker jag det ser ganska gott ut ändå. Den kommer bara bli bättre på skills-positionerna. Men det är ett ganska stort hinder det här med en haltande offensiva linje. Så det är ju såklart oroväckande. Luke Musgrave tycker jag ändå, liksom, jag vill lyfta, det kan vara alla offensivs största joker. Man vet inte vad man har honom. Han är ett sånt här fysiskt fenomen. Och när han har fått spela, så han spelat sitt system i college som kanske inte har anammat hans styrka. Men ändå har han sökt ut. Så att jag vill bara stryka under Luke Musgrave. Det ska inte handla om honom här. Men om man ska liksom sätta någon här joker på någon spelare i något offensiv, så är det Luke Musgrave. Det har varit kul om han och Jordan Love hittade varandra.
Jag tycker att det här anfallet är, jag känner mig osäker på ganska mycket, för Christian Watson har visat en del, men jag tycker inte heller han det är väldigt, framförallt inom Packers-lägret kanske, pratar man om honom som att han vore svinbra, men han var ju också lite mer av kanske ett fysiskt fenomen som man tog högt för att man känner att det finns ett högt tak. Dontavian Wicks, nu Lasse får du rätta mig om fel, men det är väl den här Auburn-receiven, va? Som,
Virginia?
Var det Virginia? Yeah.
Ja,
men som också liksom har visat vissa saker tidigare under sin college-karriär, men sen liksom blivit lite bortglömd för att han inte har lyckats hålla sig.
Så är det.
Ja, precis. Och sen med Luke Musgrave också, mer snack om vad han skulle kunna vara kanske än vad han faktiskt var på college. Man hade hoppats på att han i förra college-säsongen skulle vara svinbra och vara bra i två matcher, men ja, liksom, det finns inte så mycket track record på att han ska kunna vara den här dominanta receiver. Och i det här, jag kan tänka mig att han kommer kunna behöva bära en ganska stor last. Så det finns mycket som liksom ska stämma jävligt bra för att det ska gå bra för Love. Jag gillar ju att han själv såg jävligt lugn och självsäker ut, och att det liksom flöt på riktigt bra här under första försäsongsmatchen. Sen är det ett steg ner från Aaron Rodgers oavsett vad man hoppas på förstås. Men det är ju också kanske en orimlig måttstock. Jag tror att det kan bli ganska bra. Jag tror inte att Jordan Love kommer vara det stora problemet. Jag har samma frågetecken kring offensiva linjen och känner mig också kanske osäker på vad jag har den här skillspelargruppen.
Men med alla frågetecken måste du kännas ändå tryggt att din favorit Bo Melton är där som wide receiver.
Alltså det tycker jag ändå känns nästan mest. Jag hoppas att han får mycket speltid. Han borde passa också bra i systemet. Lite enkla bollar, någon sorts konstig sån här hybrid roll. Får starta lite i backfield och plocka lite screenpassning och sånt. Absolut. Bo Melton är Packers offensiva MVP när året är
slut. Ja, absolut.
Ja, men det känns som lite osynkade i Packers, jag vet inte riktigt. De har ju planerat för den här övergången från Rodgers ganska länge, kan man ju tänka sig att de borde ha gjort i alla fall. Och ändå känns det som att de anfallet var inte riktigt redo för nästa kille så att säga. Försvaret har man ju inte förstärkt så där supermycket på, utan där är ju samma gamla gäng och de är ju ganska redo att liksom, utmana nu liksom, på den sidan av bollen. Men på anfallet, som ni säger, de har fyllt på massor med unga skillspelare och det kan ju bli jättespännande, men troligtvis tar det väl lite tid innan de liksom växer in i det. Så kanske om något år så där så har man kanske en jättespännande grupp där. Men linjen och med en ny starter på QB och väldigt många unga skillspelare, så känns det ändå som att ja, de är lite i osynk mellan anfall och försvar, det här Packerslaget. Men jag tror att säkert att Love kan göra en okej säsong, men det kommer vara lite motvind till och från. Jag vet inte om vi ska nämna någonting om Titans också. Alltså jag tror väl att det är ganska troligt att vi kommer få se Will Levis ganska tidigt där. Han är ju inte blivit liksom utpekad som någon starter än, vad jag har sett i alla fall, utan det är ju troligtvis Tannehill, men det är ju inte alls säkert. Det skulle kunna vara så att Levis snor det jobbet, och den situationen är ju ganska tuff. De har ju spännande skillspelare med Hopkins som kommer in och sådär. Men, och springspelet såklart, men linjen ser ju ett enda stort frågetecken i hela linjen egentligen, skulle jag säga. Så att det är ju inte någon jättebra situation heller för den QB som kommer in där.
Som om Levis startar, så har det nog gått åt helvete med den säsongen. Vilket det visserligen också kan göra. Ryan Tannehill bakom den där offensiva linjen är ju en katastrof.
Ja, och det är ju troligt att han får starta, för att det troligtvis kommer gå dåligt. Ja. Alltså, sannolikt går det ganska dåligt. Men man vet ju aldrig riktigt, det är en ganska bra coachingstab där. Det kanske blir lite bättre än vad man tror. Men det ser väldigt skakigt ut, särskilt på linjen.
Jag vet inte om de har tänkt så. Men vi säger att de har gjort det, för i sådana fall kan jag ta fram något gott i offensiven. Det känns ju väldigt ologiskt att man signade upp DeAndre Hopkins här när man är absolut inte känns som win now mode i Nashville och Tennessee här. Men jag gillar ändå tanken med då att ponera nu att Will Levis får komma in här och starta, så har han ju, till skillnad från vi pratar om Bryce Young och Stroud och dem, då har han en tydlig nummer ett receiver som kan hjälpa honom ordentligt. Och med Levis som har en fin jäkla arm, så är tanken det, så ser jag ändå något gott i att Will Levis får hjälp där. Han har det, om Hopkins då har humöret uppe, så att han får den hjälpen med en tydlig nummer ett receiver. Det kan hjälpa han enormt utvecklingen.
Ja, och det kanske till och med är något typ av motiv till det. De ändå ska ge liksom en hyfsad chans till sin unga QB om man väl får starta där. Det kanske lite av en gunslinger i det här anfallet, med tanke på att både Hopkins och Treylon Burks är så här spelare som hoppar upp och vinner 50-50 bollar och sånt där. Ganska spektakulära spelare, men man måste ju ibland bomba in bollarna, även fast det inte är så mycket separation där. Så man kan liksom inte stå och tveka. Då kan det nog bli ganska svettigt här, utan det är bara skjuta först och fråga sen.
Ja, nu står det helt still i huvudet. Vad heter han som gick från Titans förra året till Eagles? Nummer ett,
AJ Brown.
Ja, precis, tack. Känns lite som samma situation där. AJ Brown kom till, nu var Eagles bevisligen då mer win now, men var ju en del frågetecken inför säsongen där också. Att lite samma situation här. AJ Brown hjälpte ju Kuben Eagles här till också en hel del liksom, som kanske inte pratas om tillräckligt. Så att kanske att de såg vad de gjorde, vad Eagles gjorde från dem förra året, försöker man nu göra här. Så ja, om man vill se det liksom, vill försöka leta något gott, så tycker jag man kan börja kolla där.
Det låter lite sushi, så att man sätter en Lamborghini med så här coola stripes och så gör man det på sin Volvo 240 och tänker att nu ser våra bilar likadana ut.
Exakt så. Men då finns det något liksom. Alltså, är man nöjd med det så har man någonting att se fram emot det.
Mm. Ja, visst. Ja, Hopkins är intressant där. Han har ju också haft lite rykte om sig att vara lite sådär smådivig också.
Inte alltid
velat komma och träna så här, lite för bra för att träna. Och så. Kanske inte 100% liksom, ska visa vägen för de här unga. Men han är ju ganska bra. Han har ju varit produktiv länge såklart. Jag vet inte, han börjar bli lite äldre, men han är ju fortfarande en bra spelare.
Ja.
Ja, det var väl alla, va? Om vi inte har missat någon helt uppenbar som vi inte har tänkt på. Jag tror inte det i alla fall. Det är det där gänget, men det är ju ändå ett ganska stadigt. Om vi nu får in Levis där, så är det ju 10 lag då som kommer att ha en ny startande quarterback i år. Och många av dem som vi pratade om där, ganska tuffa förutsättningar. Panthers, Texans, kanske till och med Colts då. Och pratar vi mer om Bucks, kanske inte heller drömläge. Raiders ganska svettigt. Packers har sina problem, medan kanske Commanders och var det mer Saints tyckte vi ändå hade hyfsade förutsättningar runt omkring där. Commanders också. Så det är lite blandad kompott, men många av dem där kommer ha lite utmaningar framför sig i sitt nya lag, kan man väl säga.
Ja. Bli pepp på att kolla alla lagen här nu när vi har pratat om något så här. Vi bygger upp det bra.
Faktiskt, men det är alltid kul. Det finns ju så himla, det sker ju mycket mellan säsongerna, kanske ännu mer nu än vad det gjorde för några år sedan. Och då blir det ju men lite mer spännande när det är någonting nytt att hålla koll på. Det känns som att man får liksom lära känna lagen igen lite grann.
Ja.
I nästa vecka så tänker vi att vi ska köra lite frågor från lyssnarna. Förhoppningsvis ska jag komma ihåg att skicka ut att folk ska skicka in lite frågor också den här veckan, som jag glömde förra gången. Och sen får vi väl se här vad vi hittar på de andra avsnitten. Men vi ska nog lyckas snacka upp den här säsongen på ett bra sätt. Vi har ju 3 avsnitt kvar här innan vi kickar igång där den 7 september. Och innan dess har vi lite försäsong och lite Hard Knocks avsnitt och lite annat. Så vi ska nog kunna hålla oss upptagna, både vi och lyssnarna, känns det som.
Oh ja.
Men med det då så säger vi tack för den här veckan. Och så hörs vi igen om en vecka, helt enkelt. Ha det bra.
Ha det gott.